En podcast från Aftonbladet.
Malmö.
Mm, precis. Mm. Ja, men du. Ja. Välkommen till novemberpodden.
Ja,
känns att vi alldeles nyss gjorde en sån faktiskt. Ja. Ändå, ett år sedan.
Mm.
Vi är båda på plats. Det tycker jag är kul. Det här, den här dagen. Och vi ska prata om aktivister, svindyr målning av kvinnlig konstnär och James Baldwin. Eller
kanske främst, ja, James Baldwin, men kanske främst Marlon Riggs.
Just det, som jag inte kände till. I måndags var det rättegång, om jag förstår det rätt så var det bara en dag, mot de sex aktivister från Återställ våtmarker som, ja, det var två av dem, två kvinnor som klistrade fast sig och drällde lite färg på Monets målning Konstnärens trädgård i Giverny. Den var inlånad av Nationalmuseum från Musée d'Orsay för en utställning om trädgården i konsten. Den här attacken hände ju då sommaren 2023. Så att kvarnarna har malt ganska långsamt, men nu var det rättegång.
Men nu jävlar.
Nu ska straff utmätas. Ja, det har ju blivit, det är ju ingen nyhet direkt. Det har ju blivit hårdare för aktivister. Om man för 20 år sedan kunde sätta sig i trafiken och komma undan med, ja, inte vet jag, egenmäktig förfarande eller något sånt. Kanske möjligen dagsböter, möjligen för det mesta ingenting. Så är det ju nu sabotage och sånt brukar man kalla det för. Jag tror att det här handlade det om skadegörelse. Trots då att målningen kunde återvända till utställningen efter bara 2 dagar. Efter att man hade tagit bort den här färgen som ju inte var så svår att få bort. Och ja, allt sånt där. Det finns en pytteliten gul färgfläck på ramen. Men det var ju alltså en målning med glas för. Så skadan var ju inte så stor kan man ju tycka. Men trots det så yrkar åklagaren på dagsböter och villkorlig dom. Och ett jättehögt skadestånd från Nationalmuseum kräver ersättning för en arbetskostnad på 159 830 kronor. Vilket ju, ja, jag känner att det är lite fräckt.
Med arbetskostnad, faktiskt. Vad menas med det då?
Tydligen har de räknat ut en väldig massa folk i personalen och liksom deras...
Okej.
Det är allas löner på något sätt. Jag vet inte om det är något
allt
sorts...
de behövde göra...
Ja, någon sorts sveda och verk nästan för det här intrånget.
Just
alltså skadan för Nationalmuseum är ju egentligen att de får svårare att låna målningar eller ja, all konst. Ja, och det gäller ju i och för sig museer i hela Europa, för de här liksom museikonstattackerna har ju varit flera stycken tidigare. Det här är första gången som Återställ våtmarker just... Det här är deras enda, tror jag, sån konstattack, eller vad man ska kalla det för det är inte vad de brukar göra. De brukar liksom storma festivaler, springa in på fotbollsplaner och sitta i trafiken, eller hur? Och jag är ju lite, vad tycker du? Jag är ju kluven till den här konstgrejen.
Ja. Ja, men...
Jag har varit ganska mycket emot, men jag är osäker. Jag vet inte vad jag tycker. Varför frågar jag dig?
Om du är emot så är jag för. Men, nej, men jag tycker faktiskt att det är en viktig del av, om inte konsthistorien så i alla fall historien med de här attackerna, om jag ska vara helt ärlig. Så att jag tänker att det finns någonting, okej, den här lilla gula fläcken som då är kvar efter att de kastade färg på tavlan, så tänker jag att när man sen går tillbaka och ska kolla på den här målningen så kommer man också studera den här lilla gula fläcken och kunna konstatera en massa saker om den här tiden som jag tänker är viktig. Annars så kommer den stå där helt, vad ska man säga, helt orörd och obefläckad, och det har den gjort i många, många, många år. Och jag tänker att det finns någonting med de här attackerna som liksom gör att vi tvingas se också vad det är för någonting, vad är det för tid det här, just den här attacken utspelar sig, och kanske också, tänker jag, en kritik mot de här stora institutionerna. Jag vet ju liksom inte om attacken, jag menar, det är klart att det väcker det är en slags provokation, men det är ju också kanske en kritik mot just stora institutionernas liksom inblandning i, eller kanske snarare apati i de här klimatfrågorna. Mm. Som de ju på olika sätt ändå är en bidragande, ja men de är ändå en del av den liksom, ja vad ska man säga, fossila ekonomin.
Eller, okay, men ja. På vilket sätt, Nationalmuseum kan ju inte vara mer fossil ekonomi.
Inte mer än andra, men jag tänker
men
att...
Men tillräckligt.
Ja, exakt. Alltså jag läste en väldigt intressant intervju med Roxy Farad som ju är presstalesperson för återställd våtmarker i Sverige då. Och hon...
Just det, videokonstnär, filmare.
Ja, exakt. Ja, det ska sägas verkligen. Hon är konstnär och... Ja. Gud, den hette... Och vad hette den intervjun? Att återställa våtmarkerna eller att vara en musikant på Titanic. Det är liksom rubriken. Och det handlar en del om liksom, dels varför hon är engagerad i just den rörelsen. Men också hennes, vad ska man säga, liksom, relation till sin egna konstnärliga praktik. Då i relation till att också vara aktivist. Och hon har en jättedeprimerande syn på att vara konstnär i den här tiden. Och påtalar då hur liksom långsam den konstnärliga världen är när det kommer till de här frågorna. Och det kan man ju säga att liksom andra konstnärer är ändå, liksom, inom andra områden också är. Men jag kan faktiskt hålla med om att konstfältet är väldigt långsamt på det. Alltså, det tar, och hon pratar också om, liksom, ska vi hålla på i så väldigt långsamma processer medans liksom, huset brinner? Och det tänker jag är, jag förstår den känslan. Sen förstår jag om det är svårt att koppla det till just det här. Men jag tycker att det kommer att vara viktigt för historien att liksom studera de här saboterade verken utifrån den här tiden då också på något sätt.
Jag kan också tänka att 99% av all aktivism är bra, kan jag tänka. Sådär.
Men det här är den ena procenten som jag fruktansvärt.
Den här borde tillhöra den 99. Det är väl mer att jag kan... De här andra attackerna som har varit har ju också varit skildring. Alltså de målningar som har liksom då typ saboterats inom citattecken har ju varit naturmålningar. Mm. Liksom, jag kan förstå den relationen att det är liksom, men kolla här, den här naturen kommer ju inte vi ha kvar sen.
Nej.
Eller så är det bara den som är kvar i och för sig, inte vi. Men ja, och det är väl klart att det är en relation, och det är väl klart att Nationalmuseum med sina BMW-sponsringar och liksom alltihopa det där kan väl också vara en måltag. Jag kan gilla själva grejen med att göra motstånd faktiskt, såklart.
Ja, ja, och sen är det så här, jag tänker den nyheten om att göra liksom motstånd på vägarna, det är ju en nyhet som är ganska kortlivad. Mm. Många fler intresserar sig för den här typen av nyhet. Alltså, ska vi förstöra vårt kulturarv? Ska liksom aktivisterna förstöra vårt kulturarv? Ungefär.
Det är ett kulturarv som de flesta inte heller bryr sig om.
Verkligen, eller? Fram tills nu.
Ja, ja,
den där lilla fläcken som förstör. Men jag tänker att det också är hela grejen. Att det väcker också mer uppmärksamhet än mycket annat.
Mm. Jo, i och för sig, för att sitta i trafiken, det är ju också lite old news på något sätt. Det är en metod
precis.
Som har funnits.
Sen är det ju också,
evigheter, verkligen.
Ja, men jag tänker också att man undrar liksom hur, alltså jag är intresserad av hur de går tillväga, alltså rent praktiskt.
Mm-hmm.
Hur gör de det här? Hur får de in färgen? Hur får de in det kanske
det är
inte
det också, det är det jag också undrar lite, för jag tänker att fast man blir ju inte så kollad om man går in på ett museum, i alla fall.
Nej,
inte
det kanske
i
man
inte Sverige
blir.
Alltså det är inte, men det är konstigt, jag håller med. Men de hade ju de här två kvinnorna som utförde själva liksom attacken, man ska kalla det för. De andra fyra var med och planerade bara, kanske möjligen var på plats, men de hade väl övat jättemycket på exakt hur mycket lim och exakt vilken sorts färg som inte skulle droppa så mycket så att det inte skulle förstöra golvet.
Ja, men också
det
man väljer
ändå väl förberett och ganska liksom vänligt ändå på något sätt.
Ja. Men man gillar ju att bestraffa aktivister. Det är liksom också en...
Ja, det har blivit lite av en sport.
Nej, men det är ju snarare det än att man är rädd om dessa målningar. Eftersom att de ju inte förstördes. Så,
nej, precis.
Så det är allt är lugnt.
Man vill statuera exempel. Nej, men jag tycker att det är ju otäckt på en annan nivå faktiskt. Att man ska tysta människor.
Mm.
Djur. Vi har ju också en klimatminister som tycker att återställ våtmarker kan sluta hålla på, för hon kommer att lösa det här.
Ja.
Och det är också så otroligt auktoritärt. Det är verkligen, jag menar, folk ska inte sluta hålla på. Alltså, det är ju...
Ja, visst.
Men jag kan ömma lite för den gula fläcken.
Jag tycker
nej, jag gör inte det. Jag är nu, efter att ha sett Nationalmuseums helt bizarra jävla yrkande, så är ju helt teamaktivister faktiskt.
Ja, men bra, då är vi överens.
Vi är ju överens egentligen. Bara rigga.
Nej, men jag undrar vad som händer om typ om 50 år. Vi pratar om den målningen med fläcken. Den blir ju liksom...
Den blir en del av historien.
Ja, exakt. Ja, på nytt. Jag tänker att målningen får ett nytt liv nu.
En ny relevans kanske. Och det, som inte är vad vackert det är i Gimini.
Nej, utan vilken katastrof att vi snart inte har kvar det här. Att allting är helt uttorkat och bara gult och jättetort och strävt.
Precis.
Ja.
Det var en annan nyhet i veckan som jag ändå tyckte var lite intressant. Att det har slagits rekord, dyraste målningen av en kvinnlig konstnär, tingade $55 miljoner. Frida Kahlos målning från 1940 med titeln El Sueño, La Cama, tydligen. Ja, drömmen, sängen. En av hennes tydligaste surrealistiska målningar. Jag vet inte om man ska facka in henne som surrealist egentligen, men den är ju hyfsat surrealistisk.
Just.
Med väldigt mexikansk prägel också. 55 miljoner var det någon som köpte den för på Sotheby's i New York. Det är såklart inte i närheten av de här
precis.
Vad är 450 miljoner dollar. Salvador Mundi som är någonstans i Saudi.
Va fan, ska du inte ge henne det? En kvinnlig konstnär.
Va?
55 miljoner dollar. Är hon inte värdig?
Jo, alltså hon är ju värdig, men det är ju liksom nästan 10 gånger mindre än den här allra dyraste. Det är mycket som har gått för över 100 miljoner dollar. Det här är så många siffror och nollor som man orkar inte ens. Men 55 miljoner dollar är faktiskt nästan en halv miljard.
Mm.
Det finns många rika där ute helt enkelt.
Visst. Men varför tror du att det är just den?
Nej, men grejen med Frida Kahlos målningar är ju att de sen 80-talet ungefär så får de inte lämna Mexiko. Så det är ganska få tydligen av hennes målningar som befinner sig på någon sorts internationell konstmarknad.
Okay.
Och då såklart så blir det ju ett högre pris.
Just det. Men hur har de kommit fram till det här? Att de ska behålla, alltså hur har Mexiko kommit fram till att de vill behålla?
Kanske var när hon började bli lite populär där på 80-talet. Så att det är väl kanske jämförbart med att det är exportförbud på antikviteter nästan överallt, även om det smugglas såklart, men man vill ha det kvar i landet, så det finns väl en marknad där också såklart. Men jag funderade, det var mest för att det var roligt att bli påminn om Frida Kahlo. Det är klart att det cirkulerar utställningar med hennes konst hela tiden, och nu i sommar så ska Tate ha något stort Frida Kahlo. Hon var väl hetare för några decennier sedan, tror jag.
Verkligen. Men hon var het för kanske 15 år sedan också.
Ja, men precis.
När liksom den tredje vågens feminism var aktuell i Sverige, tänker jag. Då var hon ju faktiskt, alltså jag tänker... jag själv hade henne uppe på väggen. Alltså, det var mycket så.
Det var att hon var...
En feministisk ikon.
Ja, precis. Vilket ju...
Men nu är det väldigt töntigt att ha henne uppe på väggen. Jag
kan tänka mig det. Om man är liksom över 14 år. Eller något, jag vet inte. Usch, det har till och med blivit töntigt. Och sen blir det $55 miljoner.
Ja, exakt.
Det är inte töntigt.
Nej, men det är det jag undrar. Varför just nu?
Ja, men precis.
Fanns ingen bättre tid?
Nej, men det är nog... Konst som investering följer nog inga trender på det sättet. Eller jag vet inte. Jag vet faktiskt inte. Det är så märkligt med den här marknaden. Men det var ändå... Jag fick lite sådär... jag återser Frida Kahlo.
Men jag tycker också... Jag tänker mig att det är... Alltså det tycker jag är ganska självklart att det inte är just de här närporträtten på henne som har köpts upp för den stora summan, utan att det är liksom nästan så att jag tänker att just att den är så liksom hennes kanske mest surrealistiska målning, att det är just det som också det är
ju mer just att surrealismen blev het för några år sedan och kanske fortfarande.
Ja, exakt, men också
det är sant.
Det känns ju som jag tänker att om hon är så här extremt kvinnligt kodad på olika sätt, inte bara kvinnligt kodad faktiskt, men bara liksom den är ju nästan lite, jag tänkte säga gubbig för det här skelettet. Alltså, eller den här döden som är nästan större än henne som svävar ovanför sängen.
Precis, som liksom ligger ovanpå på något sätt, en sån här sänghimmel.
Precis, det är en större, den tar större plats i målningen än vad Frida själv har.
Det är sant, och hon möter inte ens blick heller för hon ligger och sover. Så det är inte samma, för det är väl därför tror jag som hon blev lite ikonisk för 15 år sedan eller när det var, eller ja, fram till. Det var väl för att hon liksom tittar ut ur bilden på ett sätt som liksom inte går att vika undan ifrån.
Typ.
Och därför framstod då som någon sorts stark förebild.
Hon hade det i blicken. Och sen
precis.
Ögonbrynen som hon inte noppade.
Exakt. Och som hon överdrev i målningen också. Så att, men Frida Kahlo-figuren har ändå genomgått någon transformation på något sätt. För det var ju väldigt länge så var det ju bara synd om henne, hon var bara en lidande
just det.
Person, men sen kunde hon liksom bilden av henne, hon gled över till att bli en sån här stark kvinnoförebild.
Ja, exakt. Ändå. Vad var grejen med henne, med Diego, hennes man? För han är ju liksom ibland med som en liten fläck, men man var så här, hur kan du vackra kvinna?
Jaha, för han var ju så framgångsrik. Ja. Han var ju det redan.
Men var hon i skymundan för hans framgång och sen...
Alltså lite tror jag. Men det tror jag. För han fick ju jättestora uppdrag. Liksom muralmålningar och även i New York, Rockefeller Center. Sen har ju han sjunkit undan. Folk håller inte reda på riktigt. Alltså vanliga, som inte är konsthistorieintresserade tänker jag, vet vi knappt vem han var.
Nej, precis.
Det är hon som har,
men hon liksom, han figurerar ändå.
Ja.
Lite som ett skämt nästan. Tycker jag.
Ja.
Men han är liksom som en liten så här. Jag tänker på nu minns inte jag vilket porträtt det här är. Men som där han är som en liten han är liksom mer som ett litet porträtt bakom henne.
Men sen hon ju målat när han har varit enorm också. Hon ser ut som en liten docka. Jag vet inte. De hade olika kroppsuppfattningar om varandra. Det fick mig i alla fall också att tänka på en utställning på Nationalmuseum, de här snåla typerna, som är jätteplutig och konstig. Det är så här porträtt, utropstecken. Det är ju ändå roligt. Det är liksom man möter ögon och man kan så där identifiera sig eller det är som, jaha, vem är det där nu igen? Ja, det är ganska kul utställningar, men det är inte den här, för den är så jävla hopknöd på liten yta och jätteplottrig. Och tjatar väldigt mycket om att statens porträttsamling på Gripsholm minsann är en del av svensk kanon. Och det är därifrån de här porträtten som de visar. Det är ju samma, liksom, det är samma myndighet, Nationalmuseum och porträttsamlingen, så att det kan de bara låna in. Men de har liksom inte lånat några spännande porträtt. Det inleds med någon Antonia Axson Jonsson och liksom, makthavare inom näringslivet. Varför ska jag titta på dem? Nej.
Men
jag
vet det finns inte. Ingen röd tråd. Alltså det är porträtt.
Ja, det är porträtt och lite självporträtt. Okay. Och sen är det ju lite olika tekniker. Det är ju både foton och mobil. Och absolut att det är fina. En del är ju jättefina naturligtvis. Men då när det inte finns någon annan idé än att det här är kanon och statens porträttsamling, så blir det liksom inte riktigt. Sen saknar jag sådana här verk som det. Jag kan ju ha helt fel. Den kanske är utplånad någonstans. Men Fransens kungafamiljporträtt.
Okay.
Från 80-talet. Det är ju när... det är en familj med ganska små barn, helt enkelt.
Mm.
Och den målningen fick jättemycket kritik. För att Victoria ser så stöd.
Ja, just det.
Hon ser så här bara, ser ut som att hon bestämmer över hela familjen. Och det är ju ganska roligt och lite framåtblickande. Nu när till och med Royalister ett... kan tycka att är det inte dags för Victoria att ta över.
Just det.
Det kunde man ju ana redan för 40 år sedan. Mm. Att det skulle det bli tidigt. Nej, men den är rätt häftig och det var lite synd tycker jag att man inte tar en sån målning som ändå är från den här samlingen.
Men om det är liksom porträtt på personer från näringslivet, vad ska man säga? Vad vill,
det är ju
sådana
som
alltid de...
har porträtterats. Det ja, kanske men... är det man vill ha sagt, att maktens människor har alltid blivit porträtterade.
Och vi behöver dem. I dessa
ja, tydligen behöver vi titta på dem i rummen. Ja. Men det är väl också så med porträtt att de är ju aldrig sanna överhuvudtaget. Mm. Och det är lite som att man låtsas som att de är det. Alltså att, det här uttrycker den här personens personlighet. Nej, jag tror det uttrycker hur den här personen vill bli uppfattad bara. Och det är inte riktigt samma... Ja,
och hur betraktaren försöker också...
Ja, precis. Man väver ju in...
Fånga in, ja. Visst, sitt eget. Absolut.
Så på det sättet är det ju spännande kanske för en själv att gå runt på en porträttutställning och liksom testa sig. Så hur man uppfattar människor historiskt och samtida.
Ja, men jag har faktiskt också porträtt på olika, eller på andra sätt.
Just det, porträttfilmer, eller ja, kan man kalla det?
Jag skulle säga en porträttfilm i alla fall. Som...
Du har varit i Malmö.
Precis, jag har varit på och sett en utställning på Skånes konstförening som heter Reading James Baldwin. Och har du varit på Skånes konstförening?
Jag har noterat på avstånd att Skånes konstförening har väldigt spännande utställningar.
Ja, det har de. Verkligen. Jag kan ju säga det nu, om liksom. Skånes konstförening skulle lyssna. Men det var ju en gång där jag stod och knackade på och inte kom in. Vi skulle ju prata om utställning där
just
som jag inte minns.
Så var det.
Det var i somras.
Men det var ingen som öppnade.
Det var ingen jävel som öppnade. Så den gick de miste om då. Jag gick också miste om den utställningen Novell. Så jag var lite nervös när jag skulle gå.
Att det är så här, ingen är där igen.
Ja, och nu är det dessutom inte sommar. Så det var ju fruktansvärd höst i Malmö måste jag säga.
Mm.
Bara
skånsk väta.
Ja, det är något annat. Men...
Ja.
Skånes konstförening, det är en ganska liten liksom, konsthall också. Så att det, men de brukar ha väldigt bra utställningar, det stämmer. Och här var det nu två filmer som visades. Det var dels en kortfilm, en dokumentärfilm kan man säga, om filmskaparen och fotografen Sedat Pakay har gjort. Och han är från Turkiet och också levt i New York, bott i New York och varit verksam där. Och den film heter From Another Place som är från 1973. Mm. Och Pakay följer då James Baldwin när han är i Istanbul. Och det finns många liksom väldigt fina stillbilder från den. Jag tror att det är från den resan, men det kan också vara liksom när han har varit där tidigare eller efter det. Men i alla fall från Istanbul som man nog känner igen, tror jag. Alltså apropå otroligt vackra porträtt på Baldwin. Men han har ju...
Jag kan tänka mig. Ja.
Han har ju helt... Alltså om någon är bra på porträtt...
Mm.
Ja, då är det Baldwin. Han har ju också en sån otrolig jävla stil. Alltså han är ju... Och sen är han så himla glad på alla bilder. Alltså han har ett sånt leende, sånt smile. Nu börjar du smila här framför mig.
Ja, jag tänker på hans leende. Jo, men visst. Och sen... elegant.
Så jävla elegant.
Elegant man.
Ja, men han fångar honom i ett lite stimmigt Istanbul.
Mm.
I sina extremt eleganta kläder. Och ett av fotografierna köpte Museum of Modern Art i New York in. Och det är ett porträtt då egentligen på både Baldwin och Pakay där de står på en balkong ovanför liksom en väldigt trafikerad motorväg och ser lite busig ut. Och Pakay står långt fram men är liksom lite blurrad och suddig och bakom står Baldwin med sitt stora vackra leende. Jag tycker det är ett väldigt ömt foto på dem. Jag skulle inte säga att det är det bästa fotografi som han har tagit på Baldwin, men det är väldigt fint. Och i den här filmen då från 73 så får vi följa Baldwin dels i en ganska intim ödslig miljö i det rum som han bor i när han är där. Och samtidigt som vi får följa honom i en så här stimmig miljö på gatorna i Istanbul genom med marknader och torg och möten med locals, eller man ska säga. Och jag skulle säga att det är liksom en slags essäfilm egentligen, där det finns otroligt poetiska bilder och där också Baldwin resonerar kring, ja men, kring sig själv och sin liksom, kring att vara en amerikan som ständigt lämnar Amerika.
Ja, just det. För att alltid också komma tillbaka.
För att alltid också komma tillbaka. Precis. Mm. Men så pratar han också, det här är ju, jag tror att filmen är typ en kvart, men han pratar också om vad poetens roll är i den tid som han lever i. Mm. Och det är alltså 70-tal då. Han pratar också om den här tiden då som en förrevolutionär tid, och att poeten har förmågan att avkoda och läsa världen på andra sätt än vad liksom politiker och makthavare har, och att poeterna ständigt måste vara beredda på nästa storm. Och ja, men jag tänker på det mycket liksom, vad, för han säger också att han, alltså i filmen säger han också att han inte har kunnat skriva på en väldigt, ja men han har inte kunnat skriva på ett tag. Och jag undrar om det liksom har med den här förrevolutionära tiden att göra, att det är någon slags en tid att, vad ska man säga, förbereda sig. Mm. Men jag tänker också på liksom, det här är inte länge sedan då, 73, nu ska vi säga 64-65 som Jim Crow-lagarna avskaffades.
Ja, det var så sent, ja. Just det. Mm. Ja, och Martin Luther King och hela Malcolm X, alltihopa det där är liksom slut, ja, mitten, slutet.
Ja, men exakt.
Eller?
Men jag tror att, ja men precis. Och sen är, men det är fortfarande en ganska revolutionär tid. Alltså, ja. Vietnamkriget avslutas, vad ska man säga, det är några år efter den här filmen
75,
kommer ut. Ja. Ja. Och jag menar, vadå, liksom, ja, rasismen och homofobin är jättenärvarande, en jättenärvarande del i liksom, det amerikanska samhället.
Verkligen. Och tyvärr även i medborgarrättsrörelsen.
Ja, ja men precis.
Han var liksom dubbel outsider. Ja. Eller han var, ja, på absolut, något sätt från olika delar i samhället.
Visst. Och tänker på det liksom med hans också liksom, hans queerhet som är, ja men absolut mer dold än liksom det sätt som man också pratar om att vara en svart man i Amerika, så är också den delen inte lika, vad ska man säga, man pratar inte om det lika politiskt som
Nej, men den rörelsen var ju ännu yngre.
Ja, ja men verkligen.
Verkligen.
Och det han säger, för jag menar, om man har sett filmer med Baldwin tidigare eller liksom läst intervju med honom, så får han ganska ofta den frågan, och den är ju väldigt kletig när den ställs, och liksom intervjuaren vill att han ska prata om sin sexuella läggning och sådär, och han vill liksom inte riktigt ge svar eller vill inte prata om det. Det skulle jag säga är ganska genomgående i liksom de intervjuer som jag har läst och hört med honom. Här är det egentligen lite samma. Han får en fråga, jag tror att det kanske är från dokumentärfilmaren, men man märker, alltså jag vet inte exakt vad frågan är, men man förstår, när han resonerar kring det så är det som att han säger så här: vad som händer i ett rum mellan mig och en man eller en kvinna, det är privat. Liksom. Mm. Så han stänger ungefär det, liksom det samtalsämnet. Mm. Vilket man verkligen kan förstå, för att det är liksom 70-tal i USA. Det är inte...
Nej, precis. Det är visserligen före AIDS när det också blir en sån riktig dipp. Liksom,
exakt.
Men det är verkligen bara i början på Stonewall-upproret var 69. Så att, ja, det är inte många år mellan.
Nej,
det,
precis. Ja. Men i ett annat rum då, så i det andra rummet så visas den andra filmen som är en film som är strax under en timme och som filmskaparen Marlon Riggs har gjort. Och det är ju verkligen en annan generation. Han föddes 57 i Texas och dog 94. Dog då i Kalifornien och blev bara 37 år gammal. Det är ju helt fruktansvärt. Dog i AIDS då. Och han har liksom alltid gått i dialog med Baldwins texter. Alltså, det som är intressant är ju att han är verksam ungefär den tiden som Baldwin också dör. Så nice. Baldwin dör, ska vi se om det är 87. Och Riggs är då som mest verksam i slutet på 80-talet och början på 90-talet. Man kan ju säga att den här eran är också präglad av att liksom olika subkulturer växer fram, och även liksom subkulturer inom de här subkulturerna. Hiphopen och rappen är stor. Olika queera communities är mer framträdande och mer liksom, vad ska man säga, intersektionella också. Och det är väldigt tydligt i den här filmen. Det är en helt annan... Alltså han angriper eller liksom är intresserad av då att göra en film med olika scener ur liksom svarta mäns queera liv i både New York och San Francisco, tror jag att det är.
Okej, men både öst och väst.
Ja, men exakt. Och så hör man hela tiden en kör som sjunger brother to brother, brother to brother, brother to brother. Så det, i den filmen så är det både liksom dokumentära och fiktiva inslag, och det skildrar, ja men det är skildringar av det offentliga livet, svarta queera aktivister som demonstrerar på gatorna, och främst är det ju män, ska jag säga, och men också transpersoner. Så det är dels liksom det offentliga rummet, alltså där på gatorna, klubbar, fester, men också det här intima, det erotiska, det som, ja men det som sker i det här privata rummet. och jag tänker liksom att 90-talet, alltså att visa liksom svarta män som är intima med varandra i en liksom i ett stängt rum på det sättet, är också, ja men jag tänker när Moonlight kom, den filmen 2016, så var bara det en väldigt radikal film på det, alltså utifrån den aspekten, alltså ja. Och den är både humoristisk och hård på olika sätt. Den är sexig och politisk. Arbetar liksom med, ja men det är en experimentell liksom filmprojekt, kan man säga. Som också, apropå porträtt, så arbetar han väldigt mycket med liksom nära porträtt och poetiska och personliga texter och uppläsningar då. Och det finns mer liksom referenser från både gospeln och rappen, och liksom, ja men som jag sa egentligen, den här, det här högst levande festen, leken, humoristiska sketcher och samtidigt det som också händer på 80-talet, alltså med när AIDS kommer in i bilden så att säga, och flera av hans vänner dör. Och det är liksom, jag tänker att han fångar det väldigt fint i den här filmen.
Mm, för det var väl någonting med, alltså det blev så himla skarpt läge. Ja. Alltså homofobin bara exploderade ju då.
Visst.
Men att det också, konflikten blev så himla tydlig och folk började engagera sig. Vilket ju var på något sorgligt sätt ändå början till en modernare queer-rörelse. Mm. Så som jag tänker mig, ja men typ i alla fall. Vad fint att de ställer samman de här två, för att då är det väl som att den här Marlon Riggs kanske är den som läser James Baldwin.
Eller? Ja, jo men det är så,
det är det som är liksom utställningen.
Ja, så att den, men jag kanske hade önskat att, alltså absolut att det är reading James Baldwin, det är som man kanske ska tolka det också, men jag hade nog kanske alltså eftersom att han ju är liksom inte så, han är välkänd i vissa kretsar, men jag tror liksom för svensk publik så är han inte det. Så det hade varit fint att ha en större liksom presentation av honom, tycker jag, och fler filmer. Han har gjort en del filmer, och den senaste han gjorde han från dödsbädden, som heter Black Is Black Ain't, och den kom ut 1995. Mm. Men den här filmen då som visades, som heter då Tongues United, sändes på, ja men i public service kanaler i USA. Wow. Då på 90-talet. Det måste ha varit 91 då. Mm. Och vissa kanaler vägrade ju såklart att sända den. Och det blev liksom en del av en debatt som blev en del av ett kulturkrig ju då i USA under 90-talet. 90-talet. Apropå 90-talet, ja.
Det fria 90-talet hade också kulturkrig.
Ja, gud ja. Och,
ja, men det gick ju framåt efter det, men nu är det ju tillbaks.
Ja, men det är det som är så kusligt, tycker jag. Ja. För de skrev liksom, i Washington Times så skrev man att filmen inte hör hemma i public service, utan snarare i de burleska läderbarer som finns i gayområden som Castro Street i San Francisco och Christopher Street i New York, men inte på public service TV.
Tänk på barnen.
Tänk på barnen. Alltså vad ska det bli av barnen som ser här? Ja. Och i Atlanta Constitution så skrev man att det här är det mest explicita och syndiga som någonsin visats på TV. Och det var, ja men en republikansk senator som heter Jess Helms attackerade filmen under en debatt om public service finansiering. och tog då Riggs film som ett exempel på hur snett det kan gå. Ja. Och, men även liksom högerpolitiker, andra högerpolitiker som precis 91, ja, men presidentkandidaten Pat Buchanan använde då klipp från filmen i sina egna valkampanjer.
Som var då avskräckande.
Ja, exakt. Men också för att faktiskt då, som en del av att också kritisera public service. Men också, och han menar på att det här var liksom pornografisk sörja och som då skattebetalarna betalar för. I den debatten så vill han liksom framställa det som att George Bush, den äldre då, var liksom på tok för liberal som kunde tillåta det här. Ja, vad ska man säga? Två steg fram, fyra steg bak ungefär. Man känner igen det här från den här tiden.
Ja, och sen är det så konstigt att det kom tillbaka, men det gjorde det.
Det kom tillbaka i full fucking kraft.
Mm, precis. Det är som att det blir... Ja, det kan ju inte bli kraftigare för varje gång. Det tror jag inte.
Vi är fler steg fram. Ja, men vi tänker ändå på liksom det vi pratar om. Att, alltså med aktivisterna. Alltså klimataktivisterna. Och i relation till då konstnärer. Och det som Baldwin också sa i filmen om att poeten har en sån tydlig roll för honom. Poeterna måste förbereda sig inför nästa storm. Och samtidigt så beskrev också Roxy Farhat i den här intervjun att jag kan liksom inte gå med på att vi konstnärer ska skapa på ett sjunkande skepp. Ska vi hålla på med att göra konst när liksom världen håller på att kollapsa?
Jo, men det där med att integreras i det brinnande huset.
Men det kanske, det var, är det inte det som...
Men James Baldwin... han skrev 63 skrev han ju den här Nästa gång elden, heter den ju inte på engelska, men det heter den när den kom 64 redan i svensk översättning, vilket ju ändå, jag är fascinerad av det att det gick så fort.
Jag håller med.
Att man i Sverige var så intresserad av att man bara direkt, och sen kom den i nyutgåva för några år sedan och då läste jag den och då fattade jag det som att hans liksom, den heter så för att han frågar sig varför vill man bli integrerad i ett brinnande hus i USA.
Just det.
Och nu är det väl också så kanske med Roxy Farhats inställning på något sätt. Jag menar, varför ska vi skapa i det brinnande huset eller det sjunkande skeppet?
Jag vägrar i alla fall stå i det här brinnande huset, Ulrika. Jag vet inte, ska du stå kvar?
Men är det inte att stå kvar i brinnande huset är att liksom bli aktivistisk eller?
Att integrera sig i det brinnande huset då?
Ja, okej då. Ja, nej, jag är där.
Okej, du vill stå kvar men du vill inte integrera sig.
Så kan vi säga.
Jag förstår.
Vi säger så. Jag tror att den här metaforen, jag tror att jag kanske inte riktigt förstår den.
Nej, men jag tror att ingen av oss kan förstå.
Nej, vi...
Ja, okej, men jag kommer stå där utanför och släcka.
Lämnar vi i alla fall. Vi lämnar studion. Den brinner inte, hoppas vi.
Det känns faktiskt lite som det.
Tack för idag.
Tack Ulrika.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.